Ett enda skott av Linda Ståhl. Torsdag 15 september. 1. På passagerarsätet låg den låsta vapenväskan med pistolen i. Annika Brandin vred av tändningen och sträckte sig efter den. Stålhandtaget kändes svalt mot handflatan och väskan landade tungt i knät. Med den fria handen kontrollerade hon att nycklarna till både väskan och klubbhuset låg i bröstfickan, sköt sen upp bildörren och klev ut. Morgonen var fuktig och kall och Annika huttrade när hon lämnade den uppvärmda kupén. Den grusade parkeringsplatsen mitt på Skanörs djung var tom, så när som på hennes mörkgröna Range Rover. Eftersom Annika inte haft någon åsikt vad gällde bilarna hade hon behållit den när Per propsat på att ta Volvon. Bruset från de få bilarna som passerade på väg 100 så här tidigt kom och gick. Naturreservatet var lågmält och stilla. Bredvid parkeringen sträckte en tät och rakryggad tallskog sina yviga kronor mot himlen. Ljungbuskar låg insvepta i spindelväv, vars tunna trådar tyngdes ner av små, små vattendroppar som fick de annars osynliga näten att framträda i glimrande silver. För en kort stund fick Annika för sig att de var snubbeltrådar som naturen placerat ut i ett försök att stoppa inkräktare från att ta sig fram. Men hon var ingen inkräktare. Hon var bara här för att lätta på det outhärdliga tryck som annars hotade att förgöra hennes kropp. Vapenväskan slog mot låret när Annika skyndade på stegen. Hon justerade greppet om handtaget samtidigt som hon tittade neråt för att inte riskera att snava på de ytliga rötterna som slingrade sig fram över marken likt grova blodådror under åldrad hud. De senaste dagarnas ihärdiga blåst hade gett med sig och lämnat plats åt en tjock, låg dimma. Luften bar inga spår av sommaren, trots att det bara var september månad. Annika sköt upp axlarna och korsade den gamla banvallen för att därefter ta vänster in på en smal grusstig. Här skymtade en samling blekgröna träbyggnader och Annika fortsatte i riktning mot dem. På stentrappan till första stugan ställde hon ifrån sig väskan och satte nyckeln i låset, men hejdade sig när det bara gick att vrida om ett halvt varv innan det tog stopp. Dörren var olåst. De hade varit här igen. Annika såg sig omkring, tvekade, fick för sig att hon var iakttagen, men den tätnande dimman gjorde det omöjligt att se längre än till diket. Hon kisade vidare in i diset, tyckte sig märka en rörelse och blev på sin vakt. Först när en brunröd ekorre kilade fram över grusstigen, stannade till och betraktade henne med sina små plirande ögon, tog hon sig för bröstet och andades ut. Prövande tryckte hon ner handtaget till stugan och dörren gled upp med ett gnäll. Hon plockade åt sig vapenväskan och klev in samtidigt som hon försökte förbereda sig på hur hon skulle agera och vad hon skulle säga om någon fanns kvar. Skulle hon behöva skrika åt dem att ge sig av eller hota med att kontakta deras föräldrar fastän de visste att hon inte skulle göra det, inte efter allt som hänt? Stugan bestod bara av ett rum med ett pantry i ena delen. Snabbt kunde Annika konstatera att ingen annan än hon själv var här. Ändå drabbades hon av ett adrenalinpåslag som liknade det hon fått i våras när rektorn Marie Haglund sagt åt henne att det nog vore bäst för alla om Annika såg sig om efter arbete på en annan skola istället för att komma tillbaka till Sandeplan. Av någon anledning hade Annika inte protesterat utan suttit tyst och undrat över hur många hårnålar rektorns avancerade håruppsättning krävde. Det var märkligt det där, hur hon envisades med att fokusera på meningslösa detaljer de gånger livet var på väg att rasa.